Den här podden handlar om Australien, Assange och farliga djur. Jag som skapar podden tillsammans med mina vänner heter Malin Honey Sköld och jag drömmer om att en dag kunna försörja mig som kulturjournalist. Australien har alltid för mig varit min faster Selinas drömmars land. Hon kom hem med bumeranger som jag och min bror svingade över farmors gräsmatta. När jag flyttade till Malmö var det många i min bekantskapskrets som bott eller rest till Australien. Jag ville ta reda på varför, så jag frågade Sandra, Ida och Babak, Krista och Josh och Douglas. Jag pratade också med Frank på Malmö Reptilcenter om de farliga djuren som får mig att inte vilja resa dit. Sandra var den som pratade sig varmast om Australien, som hade varit där förut och som precis var på väg dit. Det var i början av februari. Hon skulle åka till Melbourne för tredje gången i rad tillsammans med sin vän Caroline och var borta i 3 månader.
Alltså det är svårt att beskriva en känsla, alltså en atmosfär, det går ju inte riktigt, det är ju liksom, det beror väl säkert på, Australien är så jäkla stort också, så det beror på vad man är för stad och vad man har för intressen, men alltså så som jag upplever Melbourne, från mitt perspektiv, det är ju den här fantastiska kulturstaden, det är ju så himla mycket, alltså så himla mycket, bara, det är så mycket levande, allting, det är ingenting som är perfekt heller. Man kan liksom gå förbi hus så är hus lappade mer eller mindre. Hus ser ut som lapptecken där, för att istället för att fixa ett staket som har fallit sönder och måla ny färg, så spikar man bara upp en planka så står det där provisoriskt. Och, jag menar, vägarna är helt i oordning, det är bucklor överallt. Och sen så, nästan alla spelar musik. Så det är en fantastisk musikscen där och det är mycket det som lockar också. Åka dit och kolla på spelningar och sen så mycket gallerier och konstmuseer som är alltså gratis också.
Hur är det med alla farliga djur i Australien som man hör talas om? Att där ska det finnas världens flesta, tror jag, giftiga och farliga djur. Har du stött på något djur?
Inte som jag har märkt av. Det kan jag inte säga, men som sagt, vi har ju mest varit i en storstad också. Alltså, det finns ju inte samma djurliv som det finns ute i buschen. Alltså, det värsta. Jag sa ju tidigare att jag är rädd för spindlar och därför jag har undvikit att åka till Australien. Men det har jag stött på. De här gigantiska, äckliga, det heter The Huntsman Spiders. Ja, googla det. Hemskt. Usch.
Hur ser de ut?
Stora. Stora kroppar, stora långa ben, håriga. Jag mår illa bara jag tänker på det här. Det värsta med dem det är att jag har inte tagit en sån här, jag klarar inte av att ta en sån här. Det är att man kan se dem så sitter de så här i taket som spindlar gör och väntar på ett byte. Och så ska man liksom fånga dem i en glasburk eller någonting sånt för att man ska släppa ut dem. Och så kommer man närmare spindeln, han sitter där helt stilla. Kommer man lite närmare med den här burken, sitter helt stilla. Och så kommer man lite närmare, och då hoppar den på en! Så. Sen så hade vi några jättefarliga katter i trädgården också.
Mm. Farliga katter?
Mm. Lola. Jättesöt.
Men?
Inte så farlig, nej. Okay. Vi såg henne döda en bättre mus en gång.
Mm, okej. Okay. Så snällt djur.
För människor.
Ja, precis. Skulle du kunna tänka dig att flytta till Australien permanent?
Ja.
Varför det?
Varför inte?
Vad var det första ni tänkte på när ni landade i Melbourne?
Det var nog, vi kom ju liksom från vintern i Sverige. Så man längtade ju till den här värmen. Vi landade ju mitt i natten har jag för mig. Men det var ändå så ganska varmt när man gick ut. Flygplatsen. Så det var ju det jag tänkte så här, oh, det är varmt, skönt. Då är det avklarat, då får vi ju lite värme.
Ida och Babak reste till Melbourne i mitten av december och var där i 3 veckor för att hälsa på Idas syster som bott där i 1,5 år. Jag tänker på det här med kulturskillnader. Och vilka kulturskillnader var det som var som ni stötte på? Komma svenskar till Australien?
Jag tyckte, jag hade liksom föreställt mig att i och med att det är en gammal engelsk koloni att de skulle vara ganska mycket som engelsmännen, lite sådär.
Som de är, som lite byråkratiska?
Ja,
eller lite
så här, ja precis.
Och, korrekta?
Ja, och kanske inte så här jättesociala och jättetrevliga och sånt. Men det var väldigt annorlunda, för det var exakt tvärtom. De var övertrevliga. Så att det till och med blev jobbigt för att de skulle liksom prata med en hela tiden och vara ens bästa vän när man gick på kafé och affär och sånt där. Medan man som svensk tycker bara, åh, gud vad konstigt, vad är det för fel? Vill de sälja någonting? Men de var nog bara trevliga, tyckte jag.
Men det var nästan så att man ibland drog sig för att gå in i en affär, för man bara kände att okej, men då kommer de hoppa på mig, så att det kanske är lika bra att jag låter bli det här. Det var mycket, hi kids, how's it going today kids? Det var lite too much.
Ja.
Kan ni berätta om någon oväntad händelse i Australien som ni vill dela med er av?
Mm. Alltså när vi var i Australien så träffade vi lite folk som bodde där och pratade med dem, och det var jättetrevliga och sånt där. Så man har en jättebra bild av folk, och de verkade verkligen genomgoda och genomtrevliga. Men så hade man glömt bort helt och hållet det här med att Julian Assange faktiskt är från Australien, och att han är ganska, han verkade ganska uppskattad där. Så när man pratar med de här trevliga människorna så hände det ibland att man kom in på diskussionen om Julian Assange. Och de var ju väldigt mycket för honom, tyckte att Sverige var ett konstigt land och hur kan man göra en sån där, och han kan aldrig ha gjort något sånt dumt mot de här kvinnorna och sånt. Och det var lite chockerande, för man hade en sån jättebra bild om de här människorna, men sen helt plötsligt så var de för något som, för någon person som jag upplever ganska negativ. Även om han inte har blivit dömd och sånt, så tycker jag att han verkar lite undanflyktande, liksom. Han vill inte säga. Så det var ganska chockerande för mig, tyckte jag, när man satt där och pratade, och så helt plötsligt skulle man försvara det svenska
rättssystemet
och säga, men du, Julian har ju faktiskt, han är ju misstänkt för två ganska allvarliga brott. Man kanske ska ta det på allvar och så, medan de var så här, nej, 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 ni gör fel, varför har ni inte liksom förhört honom och gripit honom tidigare och sådär. Ja.
Och de vill bara tysta honom. Det är bara ett sätt att tysta WikiLeaks.
Yeah.
Och just att det här var människor som precis hade visat oss här hipster Melbourne, som man ändå tänker sig, eller även då själv så tänker man att om det är ett område, alltså om man bor och verkar i ett område som är kanske ungefär som Möllan, så förutsätter man ändå att det finns en viss typ av social medvetenhet och en politisk åskådning som överensstämmer kanske ändå så här, ganska mycket med ens egen, och därför så blev det så väldigt mycket mer förvånande.
Men sen är det väl det också att han har så himla mycket makt.
Ja, alltså hans handlingar tycker jag ändå så, de är ju lite konstiga, att han liksom rimmer till Ecuadors ambassad och söker asyl och sånt, och så tänker man att det där kan ju inte en oskyldig människa göra.
Men han vill ju, grejen är väl med honom att han vill verkligen inte bli utvisad till USA, för han är livrädd att han ska bli utvisad dit och därmed mista sitt liv, eller så här, få någon sån dödsdom över sig där.
Ja, det förstår man ju på sätt och vis, för att sitta i fängelse i USA för just det här andra brottet som påstås att han har begått, att han har stulit massa information. Det är väl inte så jättekul, och jag antar att man inte kommer behandlas så väl. Och jag vet inte hur det är med dödsdom, men jag antar att det inte skulle gå så himla långt. Men man förstår ju att han vill inte gå igenom det och så. Men däremot så rättfärdigar du inte att man begår andra brott under den tiden, tycker jag. Om nu han har gjort det.
För att bara understryka att vi inte har dömt honom förhand.
Precis.
Ja,
Ja, och de här hipsterna, eller vad heter det, hipsters,
ja.
Människorna där,
ja.
De förstod inte riktigt den grejen att de sympatiserade inte med de här två kvinnorna. Eller?
Jag minns nog inte riktigt hur den diskussionen gick, för nu är det ändå ett tag sedan.
De var väldigt mycket inne på så här att, ja men han var i Sverige ganska länge och svenska polisen hade ju chans att förhöra och gripa honom, men de gjorde inte det, så därför måste det betyda att hela historien är påhittat och sånt. Men det var inget, man pratade faktiskt inte om kvinnorna och deras.
Nej, det gjorde det faktiskt inte. Utan det var min egen värdering, att jag tänker att i Sverige så har vi haft mycket där, även här prata om hashtaggen, att det har varit så himla mycket kring gråzonerna som jag inte vet. Jag vet inte hur den diskussionen går där, så därför vet jag inte riktigt hur synen skulle vara. Det var ingenting vi kom in på.
Jämställdheten kanske inte har kommit lika långt i Australien. Kanske är så att man kanske inte diskuterar sånt här på samma sätt som man gör i Sverige.
Jag tror inte att den har kommit lika långt. Fast det är bara så att kanske kommer det här klippet, YouTube-klippet på hon parlamentarikern.
Premiärministern,
just det.
Jag har glömt hennes namn. Där hon skäller ut oppositionsledaren för att han... han är ett praktsvin helt enkelt och väldigt kvinnofientlig och säger taskiga saker om henne, som, vad hade han sagt?
Jag vet inte.
Ditch the witch och sådana där uttryck som är kvinnofientliga. Så.
I call the Prime Minister.
Thank you very much, Deputy Speaker, and I rise to oppose the motion moved by the Leader of the Opposition. And in so doing, I say to the Leader of the Opposition, I will not be lectured about sexism and misogyny by this man. I will not. And the government will not be lectured about sexism and misogyny by this man. Not now, not ever. The Leader of the Opposition says that people who hold sexist views and who are misogynists are not appropriate for high office.
Jag vet faktiskt inte hur långt de har kommit med det där.
Nej, för om hon kan stå och säga det i parlamentet å andra sidan, så men då finns det ju någon, en ganska så hög medvetenhet, och det finns ju framförallt kanske ett stort stöd,
ja,
för att lyfta den frågan.
Samtidigt så sa australiensarna själva där nere att efter det där händelsen så hade ju hennes stöd i övriga världen gått upp jättemycket, medan den i Australien hade sjunkit. Av någon anledning. Så det tyder väl kanske lite på.
Tvärtom.
Ja, kanske. Tvärtom.
Mm. Ja, det är sant. Mm.
Det, har ni fått nya vänner nu från, alltså på Facebook? Jag tänker just alla australienare som har velat bli de här. Eller det var mer så.
Nej, varför har vi inte lagt till någon på Facebook?
Jag vet inte.
Kanske Assange-konflikten.
Ja, precis.
Nej, det hade jag glömt bort helt och hållet. Ja, nej. Douglas?
Yeah?
Okay, you can hear me?
Yeah.
Or you want to talk louder?
It's good.
All right.
Yeah.
And what is your first impressions of Sweden?
If I'm going to say anything, it would have to be the weather. Very cold. It's been snowing a lot, which is nice. I find it very beautiful. A lot of people here complain about it, but I like it. So, other than that, I find it, well, being cold, everyone kind of is very closed off, but I'm waiting for summer and everyone to come out and enjoy the, you know, the outside.
And be more happy.
Oh, I guess that's a good point. Yeah, the weather kind of does make us sad in the winter. We want to do stuff and we can't, but.
Douglas har varit i Malmö sedan i mitten av december. Han kom till Malmö på grund av jobb. Douglas fick ett jobberbjudande när han bodde i London och ser det som en unik erfarenhet att bo och arbeta i Sverige. Han är uppvuxen i en ort nära Melbourne.
I also want to speak about Assange now, because I've also been discussing Assange with other friends in this podcast. And I just wanted to hear your version about him and how Australian, some of Australian people think about this case because of Sweden and what we have done and not done in that. Like, so...
My point of view is I feel it's all America. Sweden is in, it's like the middle person. It doesn't know which way to go, if it has an opinion or not. But America is like the big bully in the schoolyard trying to force Sweden to do its bidding just to get him extradited to America. I can see why he fears going to Sweden, because it's not Sweden itself. It's just that as soon as he lands here, he'll disappear. And he won't be in Sweden after that. So I don't know how long he'll be staying in Ecuador embassy for, but I'm sure he'll be there for a very long time until the UK government gives up spending ridiculous amounts of money patrolling the embassy. But I feel that America has just been too much an influence on the case, and it's really bad. He should have been let go. Now it's, why are they still pursuing this is a little bit ridiculous, because even with him where he is, there's still cables getting released, and so they're not actually doing anything to stop the release of information by attacking him particularly. So I don't understand why they need to do it.
I'm thinking about those two women that want him to have a fair trial here in Sweden. Mm-hmm. And what do you think about that?
So from what I have read in the past, the court case was thrown out originally. It went through the courts, and there wasn't a case. It just got passed through, and then somehow it got reopened by another judge. And that's where I think America kind of comes into it, because normally in a case like what they have, is it's closed, it will never be reopened. There's no need for it to be. So it's very unusual it happened. And I'm very sure I had read that the two females that were involved actually agree with the first ruling that it should not continue.
I don't think that, but yeah.
Like I said, it's been a while since I read into this, but they're not okay with the situation, but the way that it's been handled now is a little bit different from what it originally was. A little bit angry because we feel that Sweden doesn't have a backbone, doesn't have a voice, you know, go to America. No, we're not helping you. That's what we're probably a little bit angry, because they don't have their own opinion.
And I'm also thinking about the dangerous animals that you have. I'm not thinking about the kangaroos and koala bears, because I think they are very friendly. But the other, like spiders and snakes, and you have a lot of dangerous animals in Australia.
Well, there is a few, but there's nothing to be worried about. Being here in Europe, I don't have to worry about when I put my shoe on if there's a spider in there. So I don't have to check, which is great. no, it's not usually an issue. You kind of live there and you get used to it. I guess for other people going to Australia, these dangerous animals are scary and put you off going to places. But I don't... If you're smart about what you do, you're not silly, then they're not an issue at all. Mm-hmm. Snakes react to sound. So if you're making a lot of sound, they will go towards it. If you don't and you stop, they will tend to leave the area. Spiders usually only attack if you annoy them. Mm. So, like I said, just be smart and, you will live. Mm.
And you grew up with it, so it's not a problem. You know how to protect yourself a little bit from the... spiders and
At night time you definitely don't go outside without shoes. Mm. Because you've got spiders crawling along the grass, you don't know what will happen, but normally everything's fine. of my father back home, he'll pick up a redback. You know, the little spider with a little stripe on the back. It's red. Very dangerous, very poisonous. But he'll pick them up with his bare fingers and put them into a jar. So you get used to them very easily.
Ok, Frank Madsen, Malmö Reptilcenter, Folkets Park i Malmö. Vad är skillnaden på spindeldjur och insekter?
Skillnaden är att spindlar har 8 ben och insekter har 6 ben.
Så är det, ja. Så är det, riktigt.
Frank Madsen har ägt och drivit Malmö Reptilcenter sedan 1983. Det han först startade med var reptiler. Och sen har det byggts ut med apor, papegojor, kängurur, insekter och spindeldjur.
Och vilka djur har du från Indonesien, Australien, som kan även bo i Australien?
Där har vi en ödla som heter Kragagam, som är väl känd för att den springer på bakbenen. Och så har vi någon pytonorm, någon rutpytonorma.
Och wallabies, har ni också, va?
Ja, och de wallabies, de är inte från Indonesien utan de är från Tasmanien. Och den tillhör ju Australiens fauna.
Kan du berätta lite om dem? De är väldigt söta att titta på när man går här förbi.
Ja, jo, men de är väldigt primitiva. Alltså någon ögonkontakt direkt har man svårt att få. Ofta tittar de liksom förbi. Och går man in till dem så skuttar de ju undan. Gärna sådär så att de först luktar och undrar vad är detta. Fastän man är där varje dag. Så de är alltså väldigt primitiva. Och man säger väl att bland de dummaste djuren man kan hitta så finns det en del av pungdjuren. Bland annat koalan ska vara det dummaste djuret man känner till.
På vilket sätt är de dumma?
Ja, koalan har ju ingen aning om, för den har jag aldrig haft själv, men just när det gäller kängorna här så är det just det att de har, att till och med den ödla ibland tycker man känner igen en när man kommer, men det gör inte kängorna.
Okej. Vad äter de för någonting?
Ja, normalt så är det ju gräs av olika sorter, både fräscht och torrt som hö, va? Och så buskar och kvistar. Så att vi matar dem med grönt, och eftersom gräsmattan kan ju vara täckt av snö på vintern, va? Och så har de ju alltid tillgång till hö, och så har de sejpellets som de får en gång i veckan för att de ska hålla sig i god vigör.
Hur trivs de här i Malmö?
Ja, när det gäller just det här med Bennets Wallaby som vi har från Tasmanien, så är det en ö som ligger nära Antarktis, ursäkta. Och det gör ju att de tålar minus 15 grader utan egentligen ha ett skydd. Så att fördelen där är ju att de kan rastas dagligen, komma ut och hoppa. Även om det är kallt och snöar så kan de komma ut här i Malmötrakten i alla fall.
Så det är ganska naturlig miljö för dem?
Ja, det är ju lite kallare än vad det normalt är var de lever. Men de klarar det bra, så de har inga problem med kylan.
Hur många har du nu?
Just nu är det 4 vuxna. Och så är det en unge som är född troligtvis i december en gång, som faktiskt denna veckan som gick nu hoppade ut ur pungen för första gången.
Mm. Känns det stort för dig när det händer att de får barn och att den...
Ja, alltså det är ju... Det gäller alla djuren här när de får unga, eller det kvittar om det är kackelackor eller vad det är. Så fort man ser att det förökar så att det fungerar så har man ju lyckats med någonting. Och det jobbet man lägger ner har gett resultat, va? Så visst är det stort.
Jag tänker, du har ju ganska många farliga djur här också. Eller? Är de ofarliga alla du har här?
Nej, det är många som är mycket farliga eftersom det är giftormar ibland i samlingen här. Så att man ska ju verkligen passa på. Så att man inte blir biten om man ska in och rensa eller städa faktiskt. Och det händer att de sitter i handen på en.
Är du aldrig rädd?
Nej, rädd är jag inte. Men respekt och försiktighet måste man iaktta. Men rädd är jag inte.
Jag tänker det är ju ganska många farliga djur just i trakterna i Australien och säkert Indonesien också. Har du någon gång varit i Australien?
Nej, jag har faktiskt aldrig varit i Australien, men jag har bekanta som bor där och Australien vet vi ju, det är ju väldigt populärt att resa dit nu för tiden. Och Australien har ju faktiskt 10 av världens giftigaste ormar. Så att, men det är väl ingenting man ramlar på direkt såvida inte man söker upp det. Men i vissa områden så är ju brown snake till exempel mycket, mycket vanlig. Så det ska man se upp med om man ger sig ut i naturen.
Vet du vilka områden det är?
Uppe i norr var det lite tropiskt och vissa öar kan det vara väldigt vanligt med tiger snake eller brown snake.
Känner du till spindlar, vilka som man ska passa sig för?
Världens giftigaste spindlar har vi också i Australien, trattminörspindlarna, så de ska man också passa sig för såklart. Men det verkar till vad jag har hört så är det en årstidsbunden spindel som kommer fram vid vissa årstider när det regnar eller så. Annars ligger den gömd i sina hålor.
Så du tycker inte att man ska vara orolig om man åker till Sydney eller någon storstad i Australien för att bli stucken eller sådär?
Jag ska absolut inte vara orolig för att åka någonstans. Tvärtom, allting man dyker på eller man träffar på, det är en positiv erfarenhet att få se saker. Så man kanske bara, om det är spindlar eller människor eller kängor eller ormar, så är det ju trevligt med överraskningar.
Ja, fast jag vet inte. Jag tänker just då att jag är väldigt orolig att man ska bli biten och behöva att man dör av det. Så det är ju en rädsla, men ja.
Ja, men det ska man ju inte låta sig hemma för det är mycket, mycket liten chans. Det är som säger när till exempel flygolyckor etc. Va? Så säger de att den farligaste flygresan är ju på vägen till flygplatsen med bilen. Ju. Så att det sånt ska ju inte låta skrämma en, absolut inte.
Krista.
Josh.
It's hot and sunny. I would explain it as being a really relaxed and spontaneous culture. We work hard, but we play hard as well. So it's normal to do like a 45-hour week, but at the end of that, you know, the weekends are for family and friends and drinking. Sports are definitely a big part of our culture.
Krista och Josh kommer från Sydney och bor nu i Malmö på grund av att Krista har ett 2-årslångt arbetskontrakt. Nu har det gått 1 år sedan Krista började arbeta i Sverige. Hon har 1 år kvar.
What do you think is the main difference between Australia and Sweden?
I would say the weather.
In regards to people, there's a little bit of, I'd say that the Swedish people are a little bit more reserved than Australians would be. That's just the people, and then obviously the weather's a massive difference because we've just come from the Australian summer and it was unbelievably hot. But yeah, that's sort of the main initial difference you realise when you get here is the weather, and the Swedish people are a little bit more reserved than the Australian people are.
One thing I think about the Swedes and is really cool and something I really respect about them is they have a masterful sense of balance. They just really protect their personal time and life, and I really respect that and have learned a lot from that sense of balance. So
work-life.
yeah
but I also think that it's a little bit bad for us that we are so okay, I have my personal life here and I have my like work life here, mm-hmm. and I can't like hang out with my colleagues because it's not in my private life. Yeah. We are a little bit also, I think, afraid of meet new people that we don't know.
I've heard that. I've not seen that, but I've heard that it's the Swedish people
sort of have a group of friends when they're young and they sort of grow up with the same group of people, and that's their group of people, group of friends for the rest of their life, give or take a couple of people. But I've heard that. I don't know if it's true or not, but what you're saying sort of sounds like what I was sort of talking about there.
It's so boring. It really speaks, I think, to the really structured lifestyle I feel a lot of Swedes typically live. So there's certain rules and ways that is expected to behave.
Do you have any examples?
Like, there's one we always laugh about at the supermarket. You know those barrier things you put between your groceries? Sometimes, like, it's really important for most generally Swedish people to get their barrier on. Like, we've had people push us from behind. Just things like that, little tiny rules that really don't mean much, but it's important, and it's important to their shopping experience, I guess.
It was a one-off, but then it kept happening. And it's just, I don't know, we're much more relaxed about our supermarket aisle, like, laneways at home maybe, I don't know, but yeah. And it wasn't just us. So I remember that couple that we met that I was talking about earlier in Copenhagen, we mentioned the supermarket thing, and they went, yes, we've got the exact same thing, but that was in Denmark, so.
Maybe it's Scandinavian.
I don't know. But.
And I guess like the times for fika and times for lunch, and you get there at 8:15, you leave at 4:15. It's just really, really
routines.
Yeah, really structured. Yeah. It's something that I feel, Swedish people thrive in.
I can't. I don't actually work in an office or anything, so I can't add anything to that one. But yeah.
So what do you miss about Australia?
Friends and family, that's a really obvious answer. The weather.
Beaches. I know this Malmö does have a beach, but it's not quite the same.
It's interesting that it's really basic things that we miss. It's like those things of like healthcare, and it doesn't really affect our standard of living, to be honest, when it comes down to it. It's just the simple things like being able to spontaneously go out to dinner with someone, or
have a barbecue, or
yeah, there's nothing to stop us doing that here, I suppose. But
not on the veranda, only in a park.
Like a restaurant that I love going to in Sydney, but it's not here. But that's just that's immaterial. That's ridiculous. That's not life changing.
We're so connected with Skype and the internet, and
it's almost like
it's sometimes too connected.
It's almost like you're not gone.
Ett stort tack till Sandra, Ida och Babak som besökt Melbourne. Douglas som kommer från en ort nära Melbourne. Frank på Malmö Reptilcenter. Krista och Josh som kommer från Sydney. Jag vill även tacka premiärministern Julia Gillard som skällde ut oppositionsledaren Tony Abbott på grund av sexistiska uttalanden i parlamentet. Slutligen sände jag det varmaste tack till min kära faster Selina som introducerade Australien för mig innan jag kunde läsa världskartan.